Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men att Sanna, att du var halvdanskt, visste jag inte.
Nej.
Det är ju ett plus i kanten, tycker man ju som skåning.
Är det verkligen
det? Ja.
Fan. Fast det är nog det första gången jag hör det ändå. Det är ett plus i kanten.
Det är bara i Skåne det kan vara något positivt att vara halvdansk.
Ser Köpenhamn som vår huvudstad.
Hej, välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Fotbollsvännerna Filip Trollér och Sanna Sundberg, jag säger välkommen till er också.
Tack du.
Tack så mycket.
I dagens avsnitt ska vi fokusera på om inte allt som har hänt sen vi var här sist, så i alla fall det mesta, till exempel guldstriden i Allsvenskan, bottenstriden i Allsvenskan, Spanien-Sverige i Nations League som väntar här, utsiktens eventuella uppflyttningsfrossa och sen allt som händer i ÖIS och GAIS naturligtvis. Jag säger som jag brukar säga här i riktning till panelen i början av de här programmen, har ni någon spaning?
Alltså grejen var i veckan här, eller i helgen eller när fan det var, så tänkte jag, ah gött, nu har jag en spaning här, nu ska Laul få här nästa podd, han, du pissar ju alltid på oss att inte ha några spaningar. Men nu har jag glömt bort den spaningen, så jag får backa på den.
Du har för mycket att göra, hör jag.
Antagligen, ja, jag ska skriva ner nästa gång jag får någon tanke om något som kan funka som spaning. Så jag passar vidare till Sanna här, ser om hon...
Får jag höra vad Sanna säger då?
Nej, men jag tycker att du fick med ganska mycket bra i början där, när du räknade med vad vi skulle snacka om. Det är väl spaningar på ett sätt.
Aha, så du smickrar den liksom grandiosa planeringen jag har gjort här för att slippa undan en egen spaning.
Mycket taktiskt.
Ja, det får jag ändå säga. Det får du godkänt för. Så att, jag har faktiskt heller ingen spaning den här gången. Så att, vi kastar väl oss i så fall rakt på dagens första programpunkt. För det händer ju en hel del i guldstriden. Malmö har gått om Elfsborg. Häcken är kvar som trea. Det vi framförallt ska fokusera på i den här guldstriden är ju Elfsborgs otroliga kollaps på Borås Arena. 3 mål insläppta på, vad var det, 7 minuter. Förlust med 3-0 då på hemmaplan mot Kalmar FF som serieledare inför den omgången. Sanna Sundberg, du var där. Vad var liksom känslan på plats när allt det här hände, vill man ju veta.
Ja, jag var ju där och såg det här raset, får man väl kalla det.
Absolut.
Det var ju inte vad man räknade med innan matchen, kan man säga. Men om vi ska ta det från början, så får vi väl ändå börja med laguttagningen som Jimmy Thelin gjorde. För att då blev man ju lite chockad när man såg den, eller?
Ja, det var en svag startelva får man ju säga. Och framförallt, jag vet inte vad du exakt syftar på, men jag reagerade på att till exempel Noah Söderberg spelade. Jag tycker han haft en svajig säsong och hade ju sedan en svajig match också.
Ja, men precis. Det är ju mest Noah Söderberg jag tänker på också. Och också Tim Rönning då, såklart, som fick vakta målet när Hakon Valdemarsson var avstängd. Men Noah Söderberg, precis som du säger, så har ju inte han levererat på topp den här säsongen. Medans Emmanuel Boateng då, som brukar spela på hans position, har gjort det väldigt bra. Så att den förstod inte riktigt jag faktiskt.
Fick Jimmy Thelin några frågor om det på presskonferensen efteråt?
Ja, eller han fick ju lite frågor om, för han gjorde ju 4 byten där inför andra halvlek, och hans motivering då var ju att de behövde ny energi i laget och sådär, och att det var därför han gjorde de här bytena då. Men när han gjorde de bytena så såg man ju, man såg ju på ett sätt lite skillnad, speciellt Emmanuel Boateng som ändå var den halvlekens, en av de bästa spelarna i alla fall tillsammans med Baidoo måste jag säga. Så att ja, det var väl lite det som han snackade om där.
Mm. Var spelarna då efteråt, hur var de liksom i mixade zonen och så? Var de liksom, var de lika chockade som vi som följde det här framför tvn?
Ja, men det var de ju. Det var som att de inte riktigt förstod själva vad som hände och att, ja, att det verkligen inte får hända det som hände. Och att det började där vid första målet någonstans, att det hände någonting med dem då liksom, men de hade svårt att förklara det, och jag frågade Johan Larsson också om det blev mentalt, men han vill inte få det till att det är så enkelt, samtidigt som de har lite svårt att förstå vad som hände själva liksom, men det var väldigt deppigt.
Ja, men det förstår jag. Tittar man på det ovanifrån så har de ju trots allt förlorat, vad är det, 3 av de 5 senaste matcherna. De har ju bytt väldigt många spelare, inte bara de i den aktuella startelvan här, utan de har ju tappat Ondrejka och de har tappat Römer, så tappar de målvakten och Bernhardsson är skadad och har säkert glömt någon. Ja, Lagerbjälke i mittbacken såklart. Är det lite så, Filip, för att släppa in det här också i den här diskussionen, att någonstans finns också en smärtgräns för vad ett fotbollslag klarar att hantera, även om nu just Elfsborg är väldigt skickliga på att hantera spelare som försvinner.
Jo, men så är det. Det går alltid. Du tjänar mycket pengar och det är en viktig del av fotbollen för att allting ska rulla på. Men fakta är att försvinner många spelare, många bärande spelare, så tar det ju tid med de nya relationerna, sätta sig och så vidare. Kommer att tänka på, det är ju väldigt länge sedan, men Blåvitt 2009 som våren där spelar fantastisk fotboll, körde över de flesta motståndare, sen försvann väl Pontus Wernbloom till Alkmaar och Mattias Bjärsmyr försvann senare på sommaren, jag för mig att de åkte på några skador där också, och sen tappade de fart, lyckades ändå gneta sig kvar i guldstriden, kanske så Elfsborg till slut också. Jag tror inte det kommer lysa lika mycket om Elfsborg, inte om Häcken heller spelmässigt under hösten, men sen får man ju se då vad är de gjorda av för virke liksom, för det kommer bli mycket mer karaktär tror jag som kommer vara avgörande i det här läget. Men det är klart att 3 förluster på 5 senaste, nej, jag såg inte det riktigt komma, inte med tanke på den stabiliteten de har visat upp tidigare.
Vad säger de själva någonting om det här, spelarna i Elfsborg, köper de den bilden i ett större perspektiv, att det inte bara var en enskild match utan att det är en längre trend, eller är det något de viftar bort, eller vad säger du, Sanna? Mm,
ja och nej får jag ändå säga. De har lite svårt att sätta fingret på själva vad det beror på. Samtidigt som de vill inte få det till att det har att göra med det här, spelare ut och in i sommar, utan de säger att de har fortfarande truppen till att kunna fixa det här. Så ja.
Mm, ja, det får vi se då. Det kommer ett svar på det. Stötsar de tillbaka, ja, då får man ge dem rätt. Gör de inte det så ligger det nog en hel del i den här analysen. Vi ska väl inte hamra fast den, men ditt guldtips, Filip, Malmö FF marscherar ju framåt. Det får man ju konstatera här och nu.
Ja, det svänger snabbt kan vi väl konstatera då. Så det gäller bara att hålla sig lugn, tänker jag. Mm. Nej, men det är klart att spelarna, jag fattar att de vill ju inte... Alltså, de känner ju säkert också att det hackar lite, att Römer är borta, han var liksom navet, att Lagerbjälke är borta, han höll ihop försvaret på ett bra sätt. Men de kan ju inte stå och säga det i en intervju till oss liksom, eller till någon annan media, att tyvärr, det beror ju på att vi har ju tappat många. Alltså, man vill ju gärna tona ner så fort det börjar gå emot. Vi ska prata mer om utsikten senare, så det är klart man vill hela tiden tona ner för att inte bygga upp och blåsa upp att oj, det är kris, vi är lite stressade här. Men det är klart att det har vänt lite här nu på förutsättningarna, att Malmö åker upp och vinner borta mot Hammarby. Det hade jag väl ändå inte trott kanske, utan det var ändå en match där jag, ett Hammarby som har sett bättre ut än senare halvan av säsongen, att Malmö kanske, de har alltid haft svårt på Tele2 också, att det skulle kanske sluta med en poäng där, men istället, och Elfsborg då kör över Kalmar som har sett fasen otroligt dassiga ut här under, ja, sen efter en bra start. Och det som jag blev mest förvånad över Elfsborg, det var ändå, för jag såg inte matchen, jag var
vara mitt uppe i arbetet med Gais och sådär, men vilka mål de släpper till. Rönning, han ska väl ta det första målet där, tycker jag.
Ja, det är en jättebillig retur, ja, han släpper den.
Och sen gör han, jag är ju så på höjdpunkten att han gör ju många bra räddningar också, men det svajar ju i försvaret. Det var ju liksom misstag som de inte alls har bjudit på tidigare.
Självmål var det tredje också.
Ja, just det. Ja, det var ett självmål. Det är klart, sånt kan hända, men det var ändå lite feltajmat hela tiden, var min känsla i alla fall.
Något att tillägga där, Sanna?
Nej, eller vi kanske ska snacka lite om vad tycker ni att de hade behövt plocka in i sommar när de hade chansen? Skulle de plockat in något mer, till exempel på mittbackspositionen eller på topp? Eller?
Ja, alltså mittbackssituationen är inte jag så övertygad om, för jag tycker ändå att han Buhari där, nu är han självmål som sagt, men jag tycker han har sett fin ut. Han är ju jävligt atletisk och så, och många bra kvaliteter, så att det är väl bra. Alltså det jag är tveksam till, det är ju den här nummer 9-positionen där liksom, att Frick är ju så påverkad av sin gamla kropp, eller vad vi ska kalla det. Liksom. Det är ju ingen 90-minuters spelare, och visst, vissa matcher funkar det bra att växla med Gudjonsen, men jag undrar om Gudjonsen, det känns inte som en guldnia. Alltså han hade det, jag tror att de hade behövt något bättre. Det hade Andreasson behövt lufta lädret, som jag gillar att säga, lite mer ändå, kan jag tycka, ja, kanske man får checka upp där och de vinner gulden då. Det tror jag ju någonstans. Jag har ju liksom räknat ut att de ska göra det. Men när det kommer ett sånt här bakslag, så känner jag lite att det är lite svagt på den här nya positionen.
Jag är nog lite tvärtom faktiskt. Jag tycker
du är mittback istället.
Ja, jag tycker att det fattas lite. Alltså jag ser ju Buharis kvalitet eller potential, och Gustav Henriksson säger, ja, det är väl en gedigen spelare så. Men det är ju inte på guldnivå här och nu. Nya positioner har vi pratat mycket om tidigare, att det är klart att många lag behöver, eller alla lag i grund och botten behöver en målskytt, men Elfsborg har haft så produktiva yttra så att man har kunnat komma undan med en nia som funkar bra i spelet och gör ett hårt jobb och grovarbetar och sådär. Problemet nu är ju att med facit i hand, då kan vi ju säga att okej, en nia också kanske, men mittbackspositionen tycker jag att man kunde se redan, alltså när fönstret fortfarande var öppet, att in med en mittback här tycker jag. Nian är mer facit i hand, ja. Bernardsson borta, liksom den starka ytterstyrkan har blivit reducerad, så jag tycker väl snarare.
Mittback är ju lättare att ersätta än nia, ska man veta också, ja. Så sätt har du ju en poäng, att där hade de ju kunnat få in en bra utan att då behöva lufta ledare.
Ja, precis, för då det är ju ändå Larsson, Hult, Holmén, Valdimarsson är ju fortfarande kvar liksom, så hela kärnan är ju där, så jag tror nog att man hade, bara man hade hittat rätt kvalitet, men ja, sen är det klart att hade Lagerbielkes ersättare nu gjort jättefina matcher, då hade vi inte haft den här diskussionen, så det går alltid att vända och vrida på det lite hur man vill.
Ja, men man kan ju tänka sig att de saknar Gustav Lagerbielke där bak.
Ja, verkligen. Vad tycker du, Sanna? Tycker du, känner du att det saknar, alltså att de borde varit mer?
Absolut, jag tycker att de borde värvat en mittback och en nia. Ja. Men som sagt, det som vi säger, det är lätt att säga nu när resultaten inte går med dem. Då är det ju lätt för oss att sitta här och snacka om att de borde värvat mer.
Det är vårt jobb.
Ja, lite så.
Samtidigt så vägrar ju då i den här guldstriden Häcken att ge upp också. Även om de kändes lite uträknade tag där mot Halmstad. De tappade ju ledning 1-0 i underläge. 2-1 hemma mot Halmstad BK. Samtidigt som den här liksom galna Elfsborg-Kalmar-matchen pågick. Alltså jag försökte liksom kolla, du var ju på plats Anna på Borås Arena, och vi hade Adam, kollega på Bravida Arena. Jag satt på tv och kollade tv med massa skärmar vad jag skulle skriva krönik om och inte liksom, och det svängde ju och det hände ju grejer högt och lågt där. Så att jag fick ju helt enkelt vaska den här, att Häcken vände ytterligare en match liksom i sista som händer. Hovland kliver upp och vinkelnickar in en hörna, om det var av Rygaard, till 3-2 på tilläggstid. Liksom. Vad är det med Häcken och de här sena vändningarna i så förhållandevis ofta, Filip?
Nej, men det tyder väl på det jag var inne på, att vi får se vad de här lagen är gjorda för virke. Det tyder ju på karaktär, att man går hela vägen, man slutar inte lite grann, inte när det är 93 minuten, inte när det är 95 minuten, utan det är ju hur många gånger som helst känns det som att vi har sett de här, både upphämtningar, att man har legat under med ett par mål, kommit tillbaka, vunnit, men också att det har stått och vägt och att de har avgjort. Så nej, det är verkligen styrkebesked. Samtidigt, det var samma där, jag såg inte den matchen heller i och med att jag arbetade med Gais, men när man ser höjdpunkter och sådär. Det kunde ju lika gärna ha gått åt andra hållet. För det
ja, de skjuter ju stolpen Halmstad precis innan Sonko kvitterar till 2-2. Och då leder ju Halmstad som sagt med 2-1.
Så det svänger ju liksom om det med Häcken. Ja. Men det har det väl gjort under höjd. Det, liksom, det gör det ju. Och de har ju valt den offensiva ingången i det. Och det uppskattar jag. Det tycker jag är kul. Liksom att de trycker och de kör. Sen är det ju att det spretar ju mer nu än vad det har gjort tidigare i laget som helhet. Och det tror jag återigen samma som Elfsborg då. Bärande spelare har försvunnit. Ännu fler i Häckens fall. Ju. Det är ju, vad räknar vi det till? 9 nya spelare under sommaren. Liksom, det är ju fast en tredjedels ny trupp. Nästan mer än det. Så,
men ja, de har i alla fall tagit in spelare får man
ja,
säga.
Ja, det har de gjort.
Till skillnad
ja,
från Elfsborg.
Ja, man kan ju inte klandra dem för att inte. Jag kan ju inte sitta här och känna att Häcken borde värvat det och det och det. Det var ju bara Ristic som jag kände att han borde ha kommit tidigare exempelvis. Mm. Och någon mer värvning också kanske. Men de har ju tagit in. Men de har ju å andra sidan då tagit in en himla massa spelare. Så ja, det är nog ganska logiskt att det hackar lite här. Kan Elfsborg och Häcken reda ut de här 2-3 matcherna, då tror jag att det kommer att sätta sig lite mer kanske framåt slutet igen då. Mm. Sen är det klart att det blir mycket nerver och mycket mentalt då, så ja, svårt att säga, men det blir nog en riktig prövning här för inte minst då Häcken som ska parera med Europaspel.
Det absolut tråkigaste vore ju om Malmö drar iväg här nu och de här matcherna som man ju någonstans har sett fram emot, alltså att Häcken möter Malmö i näst sista omgången och att Malmö har Elfsborg i sista omgången, att de inte skulle betyda någonting. Det vore ju en sorg ifall Malmö trampar iväg här nu.
Risken finns ju.
Ja, den gör det.
Det känns som att den chansen är ganska hög också att det blir så, speciellt när man kollar på Malmö mot Hammarby här. Det kändes verkligen som att de har hittat tillbaka till sin form, det som Henrik Rydström varit lite missnöjd med innan, som att det satt upp i Stockholm, så att ja, det är hög sannolikhet ändå.
Mm, den här simulatorn, AI-grejen som du hypade förra veckan, hur fan mår den egentligen? Den hade ju inte många rätt om man ser på vart det nu är på väg i så fall. Vad var det, 75 000 gånger skulle Elfsborg vinna detta? Ja. Nu kan han ju fortfarande göra i och för sig, va? Men...
Ja, vi ska inte slå ner den än. Ändå.
Ja, men den är i brygga nu, generatorn.
Bättre att gå på min magkänsla.
Ja, det är säkrare än en AI-simulator.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Bra, vi ska lämna guldstriden. Vi ska gå vidare till raka motsatta delen av tabellen. Det har ju spelats matcher där nere också såklart. IFK Göteborg har vunnit, AIK har vunnit, men framförallt har Sirius vunnit med 7-0 mot Varbergs Boys. Och jag säger som Kevin Ackerman i BP sa när han fick frågan efter BP:s förlust mot Blåvitt då, hur han såg på att Varberg samtidigt hade torskat med 7-0. Vad är det som händer?
Det är en mycket bra och befogad fråga.
Det är ju ditt gamla gäng, är det inte det? Du har väl följt dem noggrant under din tid på tidningen där i Varberg. Har de checkat ut eller?
Ja, men det är faktiskt lite tråkigt tycker jag själv. Att de är så här dåliga som de faktiskt är. Det är ju ingen allsvensk nivå alls på dem.
7-0! När man trodde att de hade lite luft under vingarna efter att ha besegrat BP med 4-3 omgången innan. Fan, gjorde de på uppehållet?
Plattfall är det.
Ja, det får man fan säga. 7-0. Vad säger du, Filip?
Ja, nej, det, när man såg det rasslade till, vad var det? Det var ju 5-0 i halvtid också. Alltså, och det var väl 5-0 ganska tidigt i första halvlek, tror jag. Så nej, jag blev lika ställd som alla andra, tror jag. Sen tycker jag Sirius är ju ett lag med kvalitet, framförallt på hemmaplan. Jag tycker de har många så här spelare som man känner, ah, den kan ta nästa steg. Eller den, de är lite strax under den här toppnivån som levererar vecka efter vecka. Jag tycker att det laget framförallt offensivt har mer i sig än att de ska behöva vara allra djupast ner i botten liksom. Både Matthews och Joakim Persson, och där finns André Alsanati som inte har kommit loss riktigt. Alltså där är många duktiga spelare, men alltså ja, 7-0, det är ju helt, och jag var så förbannad också, för jag hade ju både Joakim Persson och Matthews på bänken i mitt fantasylag. Det var 40 poäng jag gick miste om där. Alltså det är
Filip Trollén.
Ett haveri utav Guds nåde. Så det var dubbelsmäll, det var en rejäl smäll för mig där, att Varberg ja, bjöd till på det sättet. Sirius överkörning, och det där kan ju bli hur viktigt som helst också i bottenstriden. Målskillnaden som Sirius nu knaprade in ordentligt på.
Å andra sidan är det ett par lag som har kvar Varberg då. Blåvitt har ju Varberg i sista omgången. Jag menar, om de har checkat ut med i 8 omgångar kvar eller 7 omgångar kvar, fan, utcheckar de inte i sista omgången och sen?
Nej, jag tror inte Varberg har några mer vinster i sig faktiskt. Det blir inga mer poäng för dem.
Nej, det är bra. Jag skrev ju när jag räknade samman allt där att de skulle ryka, och lovade att klippa gräsmattan där i Varberg med nagelsax inför premiären nästa år om de håller sig kvar i Allsvenskan. Men nu slipper jag göra det i alla fall. Det är alltid något. Blåvitt då, som ju är vårt huvudfokus här såklart, är ju, fortsätter ju att vinna. Och det är ju faktiskt en jäkla tur att de gör det, för att vad har de nu? De har typ fem segrar på 6 senaste matcherna eller något sånt. Ändå är de ju faktiskt bara 3 poäng ovanför för nedflyttning då. De ligger på 11:e plats där. Men kollar man där, så Blåvitt har 26 poäng. Jag tror att Degerfors då, som ligger under strecket, står på 23 poäng. Så att, ja, alltså, hade de inte hittat in i den här liksom sviten som de har tagit nu, eller den här formtoppen som de har prickat, så det hade kunnat vara extremt besvärligt.
Ja, verkligen. Ja. Det är väldigt jämnt där nere nu, och speciellt AIK är det väl som ligger precis under IFK, eller?
Ja, precis. De är precis ovanför kvalsträcket. Alltså, Varberg är ju sist, sen har du Degerfors, sen har du Sirius på kval, och sen kommer då AIK och sen Blåvitt på 11:e plats. Och jag tror att det är facit. Det är så tabellen förmodligen kommer sluta där nere också.
Blåvitt gick om BP, va? BP är däremellan.
Ja, BP kanske är däremellan. Ja, just det. De gick om på målskillnaden. Ja, precis. Ja. Ja. Men ungefär så här tror jag att det tabellen kommer sluta helt enkelt. Blåvitt är 11 nu. Det är väl där de landar till slut. Mm. Kanske till och med någon placering till. De har inte Halmstad, inte så jävla högt upp liksom. Men nej, samtidigt är det ju extremt få poäng ner, så att det jag menar med det här, alltså tänk att Blåvitt har vunnit 5 av 6 senaste, nu minns jag inte, det kan vara 4 på 6 också, och ändå är det så här jämnt.
Ja, nej, det hade ju nästintill varit tack och godnatt om de inte hade haft den här formtoppen, eller de hade ju varit någonstans mellan Varberg och Degerfors då, kan få ganska rätt avhängda, så det är helt livsviktigt för IFK Göteborg att de har lyckats krama fram det här, och
de har ju räddats av de här värmningarna och tränarbyt och allting, ja, det liksom. Ola Larsson och vad fan som nu är vad, det är allting liksom.
Ja, och sättet Asko till slut landade i det. Jag hörde någon intervju med Ola Larsson där han sa att efter Kalmar hemma, då kände han liksom att IFK Göteborg, de landade i vad de skulle gå för väg för att ta sig an den här utmaningen. Och jag håller med honom i det, att det var inte den vackraste vinsten, men där såg man något annat i det offensiva försvarsspelet som de ändå har lyckats behålla. Sen är insatsen mot BP är ju inte någon, det är inte någon sprudlande insats, men de tar sig därifrån, avgör på en straff. McCauley som inte verkar ha några nerver överhuvudtaget. Vilken delikatess. Men jag tror det kommer bli tufft, för de har svåra matcher kvar. Alltså, Hammarby borta, Mjällby borta. Alltså, det är inga enkla lag. Och sen ska det AIK hemma, Elfsborg hemma. Alltså, det är tuffa omgångar. Så jag tror inte det är så att de kommer kunna segla lugnt sista 5 eller någonting. Jag tror ändå det kommer vara lite krig om det fram till kanske att de klarar. Jag har ju sagt att jag tror att de klarar det, och det tror jag fortfarande. Det finns ingen anledning att ändra på det, men det kommer nog vara lite kamp ganska långt in på det i alla fall.
Ja, och i och med att det är så jämnt så kommer det ju leva för andra lag. Jag menar, Blåvitt har väl AIK i, om det är näst sista, eller ja, näst sista matchen där, Sanna. Det även om vi Blåvitt löser det, så AIK lär ju garanterat ha närhet till sträcket, så att det kan ju också bli en enorm match, apropå häftiga avslutningar som man ser fram emot.
Chans för payback där 2009.
Just det.
I sista omgången var det då, så man, ja, jag vet inte, skulle du säga något sånt?
Ja, men jag tycker det är spännande om man kollar på just de två lagen, AIK och IFK, att De ligger väldigt nära varandra, både i tabellen och poängmässigt. Men man blir, eller jag kan i alla fall känna mig mycket mer oroad över AIK än Blåvitt. Det är stor skillnad på form. Mm. Även fast AIK kommer från en 2-0 vinst nu mot Degerfors, så de var ju inte bra mot Degerfors.
Nej, jag tittar lite på, jag kollade på Öster Västerås och så tittar jag lite parallellt på AIK och Degerfors. Jag tycker inte AIK gör någon, alltså visst, de är väl hyfsat solida defensivt så, men det är ju ändå Degerfors som dikterar i alla fall, nu såg jag inte det hela tiden, men ganska mycket av det jag såg i alla fall liksom. Så det var inte så att nej, Blåvitt ser betydligt bättre ut, så jag håller med fullt ut.
Ja, det känns ju otroligt splittrat jämfört om man jämför just AIK och IFK Göteborg, att AIK är någonstans som ett öppet sår som de får lappa ihop och laga inför varje match och verkligen jobba stenhårt för poängen, och även om de tar poäng emellanåt så är det liksom ingen tydlig röd tråd i det de gör eller att en tydlig uppgång, medan IFK Göteborg känns som att okej, de har påbörjat något nytt här mitt i den här krisen, och den resan kommer säkert ha ett och annat hack på vägen, men det finns i alla fall en riktning på ett helt annat sätt än vad det gör i AIK. Alltså i AIK blir jag inte förvånad om de faktiskt, de kan ju mycket, även om jag tror att tabellen kommer sluta ungefär som den ser ut nu, så är det ju absolut ingen dum gissning. Jag tror att de faktiskt kan hamna på en kvalplats i AIK.
Ja, men precis, och sen vi får väl se om de kan ta med sig någonting från den här 2-0-vinsten. Det lyckas ju lag göra ibland, men jag håller med dig, det ser inte ljust ut alls.
Nej, de har varit högt och lågt. Norrköping borta, de skapar massa chanser. Sen så helt plötsligt ser de bedrövliga ut i någon liksom hemmamatch där de bör vinna och sådär. Så de har haft problem att prestera på Friends och så också. Blåvitt känns ju mer som att de har ju hittat någon form av grund hela tiden. Det är inte så att de sjunker igenom längre, utan det är mer de håller sin så pass hög lägstanivå att de verkligen är med och utmanar i varenda match. Och ja, det blir ju spännande nu när AIK ställs mot Djurgården derby nästa, liksom Djurgården som i för sig, om vi bara ska flika in guldstriden, tänk om de hade vunnit, då hade det varit 6 poäng upp till Malmö FF för Djurgårdens del. Alltså det hade ju varit kontakt då ju.
Ja, och det de förlorar är ju Värnamo hemma. Ja, på sin plastmatta förlorar de mot Värnamo.
De fipplar bort det här totalt. Alltså Djurgården har, de hade varit med i guldstriden trots att de inte har toppår, om de bara hade skött det lite bättre alltså.
Men såg ni Värnamos mål då?
Ja, det är ju magiska.
Klass.
Ja, det är ju klass. Selkovic, han har vaknat till liv här nu.
Mm. Just det, gamla ösan.
Jajamensan. Så, ja, men han, Kim Hellberg tippar ju honom som skytteliga vinnare inför säsongen. Jag var ju ner och träffade han och Emin Gustanic som också varit, eller Gustanic också varit jättebra där. Men Aydin hade ju väldigt tuff vår, gjorde ju inte ett enda mål tror jag. Sen kom det något mål i somras, det var lite rykten om att han kanske skulle lånas ut och sådär. Nu så har han växlat upp och de, ja, båda målen får vi väl säga mot Djurgården var ju hög kvalitet alltså.
Vi lämnar den inhemska fotbollen för en avstickare till landslaget och Nations League. Sverige tar emot Spanien på fredag här i Göteborg i ett möte som ju är otroligt viktigt rent sportsligt, eftersom Nations League på damsidan är ju Europas platser till OS som ju går i Paris nästa sommar. Så nu när man på herrsidan ser ut att missa EM i Tyskland, så är det ju, vore det ju fantastiskt fint om vi kunde få en fotbollsfest ändå nästa sommar med ett Sverige i OS i Paris då i Frankrike. Men som sagt, då måste man gå till typ semifinal och helst till final i Nations League, och det gör man genom att vinna gruppen, och i Sveriges fall är gruppen då bestående av Spanien, Italien och Schweiz. Och första matchen där, det är då alltså Spanien, regerande världsmästarna. Inget av det här är ju dock det stora samtalsämnet inför den här matchen. Det är väl ingen överdrift att säga att det handlar om allt annat än fotboll där just nu. Vad har ni för bild och vad är han take på alla turer kring det som pågår i Spanien? Har ni, jag kan säga så här, är det någon som har varit med om något liknande tidigare?
Aldrig.
Nej, aldrig.
Det måste vara oöverträffat.
Ja,
detta.
Ja, det är oöverträffat. Alltså det... Nej. Ja, alltså,
det var nya grejer hela tiden.
Ja, och jag kan inte hitta något som ens är jämförbart. Nej, liksom, det går inte. Det finns inget.
Och det tar aldrig slut här.
Nej, det tar aldrig slut och det bara fortsätter att spelarna uttagna utan att vissa att de, alltså det är så här nya grejer hela tiden. Jag har inte lusläst allting. Jag har säkert missat massa grejer här på vägen. Men
det är ingen skam över det, för att det, som sagt, det är ju hur mycket grejer som helst. Vi sitter ju och spelar in det här, vad fan är det för dag idag? Är det tisdag?
Tisdag.
Va? Ja, till att hålla reda på alla dagar. Vi vet ju fortfarande inte ens om det blir någon match på fredag sen.
Nej, det är väl på torsdag som vi kommer få reda på det. In i det sista verkar det som att de ska presentera sin slutgiltiga trupp då. Och det är väl då som vi får se om det blir någon match överhuvudtaget.
Mm. Det är helt sjukt.
Ja. Ja, ja,
fan, dagen det... före, så vi kommer inte veta förrän då. Liksom. Och det är en match som liksom gäller en plats i OS. Eller ja, kan ja. Gälla en plats
ja, ja,
i OS.
Liksom. Ja, det, alltså, Nations League är ju superviktig på de sidan ja. Just utifrån ja. Det då. Ja.
Men om vi säger, även om det blir en match, om de kommer hit, vi vet ju inte vad som händer. Det kan ju hända någonting att de går in på planen och liksom strejkar eller ja. Någonting. Ja, man vet ju aldrig.
Nej, nej, här går inte utesluta någonting. Nej. Det roliga är att jag satt ju i det här då, nyhetsshow som vi har här på GP dagen efter VM-finalen när den här Rubiales hade gjort den här övergreppskyssen då på Jennifer Hermoso där. Och då hade man inte, alltså det var ju fullständigt vid den tidpunkten omöjligt att förutspå vad det här skulle ta vägen. Då hade det precis kablats ut något uttalande, vill jag minnas, från Hermoso som att, om att hon, det här var inte så farligt, tyckte hon liksom. Alltså ett uttalande som uppenbarligen liksom var fejkat eller som de hade gjort åt henne, vad man förstod. Alltså, och där satt vi liksom och pratade om det här och man skulle förhålla sig till det. Jag sa att men det här är ju helt bizarrt, alltså, han måste ju gå ut och be om ursäkt och så. Men sen så var väl ändå känslan att alltså, sen lägger väl sig där kanske då liksom. Men alltså du har ju tagit sådana turer som du var inne på, Filip, som man aldrig har sett något liknande. Och det är ju en rättsprocess och det är liksom ett landslag, ett förbund i upplösning, och de har kastat in en ny ordförande och de har kastat in en ny förbundskapten. Hjälper inte, det är fortfarande inte säkert om den här matchen ska spelas.
Och så just att de precis har funnit VM.
Ja, exakt. Så har de ett jävla VM-guld ovanpå allt detta också.
Det första på damsidan. Ja. Det var det väl. Ja. Vilken karusell alltså.
Jag ska säga så här. Jag har varit givetvis 100% på spelarna, alltså Hermosos sida i det här. Alltså ingen kan väl egentligen vara något annat. Egentligen ända fram till just det här med att bojkotta matcher, det har jag jävligt svårt för. Liksom. Jag tycker att man ska använda, och det gäller alla sammanhang, man ska använda sin plattform, sin fotboll till att manifestera orättvisor och skit och påverka och så här. Men man tar inte bort matchen liksom. Alltså man spelar matchen, tar med ett plakat in på planen, visa världen vad som händer, utnyttja den här scenen, men så fort du gör bojkotten och inte ska spela, då tycker jag, då tappar de i alla fall i mitt perspektiv, så tappar de det övertaget de har i den här frågan om de inte spelar matchen. Jag tycker inte, man ska inte, det ska vara något alldeles oerhört om man ska bojkotta en fotbollsmatch på den här nivån. Den måste spelas, använd scenen till att protestera, väck debatt och allt det här, men spela matchen. Jag vet inte om ni håller med.
Jo, men det är väl så som de tänker, tvärtom kan jag tänka mig, att de visar att de strejkar genom att inte spela matchen då, om du förstår vad jag menar.
Ja, så tror jag också att deras resonemang är, men jag håller med Robban om att bara maxa för stora idrottsstjärnor, och framförallt på här sidan har ju extrema möjligheter, men också mer och mer på damsidan, och bara ta upp all skit, liksom bara använd bindlar och liksom banderoller som du säger, alltså allt möjligt, protester, skrivelser, vad fan som helst. Men,
och använd intervjuerna som kommer och allt så här liksom till det, men tar man bort liksom själva matcherna från det, då
tappar lite, tappar du lite support.
Du tappar sympatierna.
Ja, sympatierna från supportarna också, folket liksom, att då känner de sig, även om de förstår att det är massa problem, så känner de sig ändå lite så här svikna, för alltså ett landslag är ju ett landslag. Ett landslag är ju folkets lag egentligen. Du spelar för folket. Och då är det som att du lite grann, även om jag fattar deras resonemang, spelarna, så blir det lite som att också straffa kanske folket då, eller de som supportarna, om ni fattar.
Ja, absolut. Så tycker jag. Så jag hoppas verkligen att det blir en match. Jag hoppas att de fortsätter med sina protester och sin kamp för ett bättre förbund och rättvisa och bättre förutsättningar och allting som de förtjänar. Men spela matchen någonstans. Jag tycker det är helt rätt av Sverige, 110% av Sverige, att säga att vi kommer spela den här matchen. Vi ska inte liksom sympatibojkotta på något vis liksom, för jag tycker samma från Sveriges sida, använd då matchen liksom och manifestera ert stöd liksom. Vid sidan av planen så står vi 100% på Spaniens sida, men vi ska spela en fotbollsmatch och visa vem som är bäst sportsligt också, för att annars har ju idrotten förlorat.
Mm. Det känns väl som att Sverige mycket väl skulle kunna göra något sånt om matchen nu blir av. Det känns väldigt svenskt och väldigt bra att visa stöd.
Ja, absolut, och det välkomnar jag alla dagar i veckan, så att hoppas som sagt att det blir en match, att det blir en bra fotbollsmatch och att det också blir fokus på de här frågorna, för det tror jag är det bästa för fortsättningen.
Verkligen.
Ja, det tror jag också, absolut. Sen måste jag bara flika in också, jag gillar att Gerhardsson och gänget har varit väldigt kritiska mot det här OS-upplägget på damsidan. Jag tycker det är, varför ska det vara 16 lag på herrsidan, 12 lag på damsidan, herrarna spelar med några U23 trupper, alltså att inte fler nationer, OS är ju ändå något så speciellt, att inte fler nationer får chansen att, vad är det, 3 från Europa tror jag.
Det är 3, ja, ja, precis.
Alltså det är, nej, jag hade önskat att de hade utökat till 16 lag, om vi bara får flika in med lite sportsligt där också.
Men vad är argumentet till det då?
Jag vet,
tradition inte. Skulle jag säga att så har det varit, och OS är ju en sån jättelik organisation överlag, så att då har de väl tidigare när damfotbollen kanske inte har varit riktigt lika stor tyckte att det har räckt sådär, men jag har det helt med, alltså i takt med att det växer och fotbollsvärlden blir större, så är det klart att fler lag måste vara med i OS också, för det är ju på OS damfotbollen är stor, det är ja, inte på här sidan.
Nej, den är ju riktigt stor där, och sen tycker jag det är sorgligt också att den är så, jag har inget intresse överhuvudtaget titta på OS här fotbollen, för att det känns bara lite på låtsas liksom.
Tillbaka till Sverige då. 1 poäng och 0 gjorda mål på 3 matcher. 3 senaste matcherna har ju Utsikten. Och då kan man fråga sig om de har fått uppflyttningsfrossa här nu igen, skulle man ju kunna säga. De gick ju bra förra året också, då följde de ju mycket tidigare. Nu toppar de ju visserligen tabellen fortfarande, men som jag sa, 1 poäng och 0 gjorda mål på de 3 senaste. Är det uppflyttningsfrossa Utsikten, Filip?
Ja, men ska man titta på det rent krasst så ja, det måste ju säga. Alltså jag ser ingen annan logik i det. De spelar en man mer mot Brage, gör en klappkass insats där. Sen Östersundsmatchen tycker jag den kunde gått lite hur som helst. Det är väl kanske en match ändå där de ska vinna. Och sen matchen mot Sundsvall, återigen, det var många matcher i söndags, kunde inte se den, har sett höjdpunkt och sådär. De har chanser, men de får en tidig utvisning. Så det har ju varit, det är ju klart att det är ju en tillfällighet, eller det är ju en sak som påverkar det här, att en man kort i 75 minuter eller vad det blev. Det är klart att det försvårar möjligheten att vinna för alla lag, annars hade det kanske sett annorlunda ut. Jag tycker det verkar ändå som att de lyckades skapa en del, men 0 mål, snart 300 minuter har de spelat utan att göra mål. Lukas Hedlund var avstängd här. Ja, det är klart att med tanke på det Bosko, det var mediaboykott och det var hit och dit, alltså det känns som att de börjar bli lite stressade faktiskt.
Det kanske har skapat negativitet att hålla på med bojkott och grejer, att de liksom förstärker,
ja, de gör en större grej.
Ja, jag menar det, förstärker, ja, eventuella nerver och så liksom.
Ja, lite. Samtidigt så vet vi ju inte då exakt om det är så att det är spelarnas önskemål från början att de har velat tona ner det. Ja, då kanske, hur ska man bemöta det som klubb? Ska man då välja att, ja men okej, vi måste skärma av oss, eller ska man kanske omfamna det istället och prata med spelarna, vad är det ni tycker känns jobbigt, alltså så här mer fördjupande, och kanske lära dem att ja, men det här är en grej, vi bara kör på som ni har gjort så kommer allt lösa sig. Det är ju alltid farligt när man börjar liksom så här, det är som många lag som är på väg att åka ur, de börjar ändra formationer, alltså det blir så desperat. Det gäller att hålla, det är oftast det bästa, hålla fast så mycket som möjligt av det du har gjort, inte börja liksom.
Ja, rent idrottspsykologiskt brukar man ju säga så, liksom, så att håll dig till rutinerna och ändra inte för mycket, för ändrar du då skapar du mer oro till hjärnan liksom, och då förstärks den eventuella oron för det skarpa läget som finns också.
Ja, och det känner jag också lite kring deras transferfönster. De agerade först, tyckte att de agerade ganska lugnt liksom. De stärkte upp med William Milovanovic, Paolo Marcello. De breddade positioner där de behövde breddas. Sen i slutet bara forsade in spelare. Det blev 9 nya spelare under sommaren till slut. Inklusive de här 3 blåvittspelarna då, ska vi säga. Felix Eriksson, Linus Karlsson och Ali Gassem. Men det kändes som att de bara kastade in en massa spelare i slutet och 31 man i truppen. Absolut, de vill inte åka på skador, och Bosko vill ha hög träningsintensitet och så vidare, men
31 man nu på träningen,
det är anmärkningsvärt. Sen är det ett par skadade, ja, men det är inte någon stor, ja, men det är inte många skadade, så alltså det är Mohiden är ju borta, Carl Boom med långtidsskada, och så är någon till. Annars har de ju haft i stort sett hela truppen till sitt förfogande, och det är en jäkla massa spelare då ju. Så det kände jag också var lite så här: okej, varför gör ni detta? Det känns som att ni tar i onödigt mycket. Och det är ju också en sån grej, om det kommer massa nya spelare in, massa nya individer, massa nya personligheter, ja det är klart att det rubbar ju balansen på olika sätt. Och sen vet jag inte, vi måste ge de här blåvittspelarna tid, men de kommer från stora IFK Göteborg, de är där för att de ska få speltid i Karlstad, starta mot Sundsvall. Jag säger inte att han inte gör det på rimliga grunder, men det blir ändå kanske lite tryck uppifrån blåvitt att ja, men de här killarna ska ju ner och få speltid, och att man kan vara det lite i bakhuvudet, jag vet inte. Bosko har inte varit i denna situationen heller, att vara så nära att flytta upp. Många av de här spelarna har inte varit särskilt nära att med andra lag att kämpa om uppflyttning, där ett par, Falsetas, Mukibi och de här. Så det gäller att de verkligen kliver fram nu och sprider lugn i det här läget, för annars så är det ju liksom oro i leden, helt klart.
Mm. Kan det vara så, Sanna, som någon slängde ut sig på redaktionerna tidigare, att de inte vill gå upp? Det blir ett jävla liksom fokus på en liten klubb för, som Utsikten, de har ingen arena och ingenting och inga pengar och så. Att de trivs bra i Superettan och tänker att fan, allsvenskan kanske är lite för stor apparat ändå.
Ja, jag var nästan på väg att säga att man blir inte förvånad med någonting som har med Utsikten att göra egentligen. Men jag tror väl någonstans att det är klart att de vill gå upp.
Ja, det vore helt sjukt annars.
Ja, det vore helt galet.
Ja, men det var väl någon som sa det på redaktionen. Alltså, jag har hört att det stämmer, men det var någon som slängde ur sig det alldeles nyss.
Ja, men det brukar vara mycket så här snack bland styrelse och sånt där. Nej, men vi tror att vi måste satsa långsiktigt. Vi får inte gå upp för tidigt. Vi måste vara redo och sånt där. Men när du är i den här situationen, när du har liksom ena foten i allsvenskan, det är klart att fasen, de går ju för det 100%. Jag tror bara fakta är att det har låst sig lite grann. Det har haft lite olika karaktär på de här matcherna, men nu blir det väldigt viktigt. Trelleborg hemma, det är en match TFF, de ligger lite och skvalpar i botten, men de har, det är klart att Utsikten som inte har förlorat på 5 månader på Bravida, det är där de ska vinna, det är där de ska ta sig tillbaka in i matchen. Skulle de åka på poängtapp där, då kommer det bli nervigt alltså. Mm. Mm.
Samtidigt räddades de väl lite nu i den här omgången då, av att Öster och Västerås möttes väl i den här galna 2-2-matchen där. Den hade du lite koll på, Filip.
Ja, den kikade jag på igår. Det var en fantastisk fotbollsmatch. Det var nästan 10 000 på läktarna i Växjö. Gratis match förvisso, men det där var styrkebesked av Öster på publikfronten att det var så bra. Det kändes verkligen som en toppmatch. Det var två lag som gick för det 100%. Västerås väldigt skickliga första halvlek, skaffar sig 2-0 övertag, sen kommer Öster tillbaka via lite så här slumpmål, och så gör de målvakten 2-2 i, vad var det, 95 minuter. Ja.
Jag kollade faktiskt också matchen, jag hade dubbla skärmar igår, och det var helt otroligt att de flyttade upp målvakten och så får han nicka in det avgörande målet i typ sista minuten.
Ja, det var sjukt, och han hade ju gjort lite tveksamma ingripande på Västerås mål också, så det var ju en väldig revansch för honom naturligtvis, men bra för Utsikten, för Västerås hade ju annars tågat förbi. Nu är Utsikten fortfarande etta. En omgång till har passerat. Det är de som är i förarsätet fortsatt. Men den stora vinnarna i omgången är ju naturligtvis Gais som då
tar 3 pinnar. Ja, och vi skulle leda in och det på det via det här då, att de är den stora vinnaren på det här resultatet, som ju, i och med att de samtidigt vann då komfortabelt mot Helsingborg. För det är ju så man får se det, att Gais var omgångens vinnare.
Ja, absolut. Det är inget snack om det. Sen såg jag många Gaisar som sa, vad ska man egentligen hoppas på i Öster Västerås? Ska man fortfarande vilja att Öster vinner så att vi har chans på direktuppflyttning? För det är ju inte några oceaner upp till Västerås, utan vad är det? 6 poäng tror jag det är upp till direktuppflyttning. Så de som gapar över mycket, de satt nu och hoppades lite på Öster, men sen landar väl ändå de flesta i kryss är det bästa, 2 förlorade poäng för båda lagen. Även om Öster då tar tillbaka tredjeplatsen från Gais tillfälligt, så har Gais ändå positionerat sig mycket bättre än vad det var inför den här omgången. Så helt klart är det så att Gais är de stora vinnarna.
Men du har ju gjort en sån kalkyl eller en uträkning. Vad visar den då?
Ja, det kan du avslöja nu när det har gått lite tid och folk har väl köpt, betalat för sin prenumeration på den. Så då kan du släppa på det. Det har jag gjort.
Ja, precis. Jag gjorde ju exakt som Robban gjorde på toppstriden i Allsvenskan, och jag landade ju i att Utsikten klarar det här, att de blir etta, för jag tycker att schemat de har kvar är ändå så pass att de ska lösa det. Men jag hade ju räknat in en poäng borta mot Sundsvall där exempelvis. Så nu ligger de
en poäng back,
en back på dem. Jag hade räknat med att Öster skulle vinna över Västerås, så Västerås har ju fått en pluspoäng där Öster har tappat 2. Men i slutändan, Utsikten och Västerås tippar jag ska gå upp, eller enligt facit då ska gå upp, och sen ska Gais ta tredjeplatsen. Det gör de via bättre mål. skillnaden än Öster. De ska ju också mötas här under hösten, så det blir en fet match.
Just det. Frågar man Stuart Baxter då, som ju hade ett skarpt uttalande efter det här, så kommer du väl få rätt med det. Han målar väl ut Gais som, sa han att det var seriens bästa lag, eller?
Det sa han. Han sa att han kände det för ovanlighetens skull. Gais har inte kört presskonferens en enda gång den här säsongen. Sen kallade de till presskonferens där efter HF-matchen och sa att vi överraskar lite här. Och när Baxter var på plats, så tänkte jag, då måste man ju ställa frågan till Stuart här. Han hyllade Gais i sitt resonemang, så jag tänkte, här måste vi ta chansen att höra vad han verkligen tycker, en sån fotbollsprofil. Och det var ju inget snack. Han var ju hur tydlig som han sa att när vi mötte Gais, de möttes i omgång 5, då kände han att det här är liksom kvalitet, det här är seriens bästa lag. Då hade de inte mött så många lag i för sig. Nu har de mött alla, Utsikten, Västerås, Öster. Han sa, vi har ändå känt att vi har varit i de matcherna, har vi kunnat kontrollera motståndarna, vi har kunnat ha en tydlig idé om hur vi ska göra mål, hur vi ska såra dem, och vi har inte känt oss stressade, utan sen att de har förlorat matcher där ändå, det har berott på andra saker, att de inte har varit tillräckligt bra, men att han sa att matchplanen har de ändå känt sig trygga i. Mot Gais kände de sig inte trygga i det, utan att han kände att vi måste göra något, vi måste brottas tillbaka, de håller på att mangla oss. Och de manglade ju de första, även om HF hade en del bollinnehav, så gör Gais en klasshalvlek och kör över dem egentligen. Sen korrigerar de till andra halvlek, får Gais lite problem, men Gais är ändå svårforcerade där, släpper inte till mycket, rider ut den stormen som var lite i mitten av andra halvlek, och sen i slutet så är det ju defilering och de gör 2 sena mål och latchar fotboll, som Stuart sa, det var en paradmarsch för Gais. Han sa det är bästa laget i serien, han trodde att de går upp till allsvenskan, och ser man bara till spelmässig höjd så tycker jag också att Gais är det bästa laget i serien. Jag har ändå sett många matcher med Utsikten, jag har ändå sett en hel del med Öster och Västerås, och jag tycker de lagen alla har sina olika färdigheter och de har sina grejer där de är bäst på, men totalt sett spelmässig höjd så tycker jag Gais är bäst. Alltså i topparna är det en nivå där som inte de andra når upp till.
Det är
Jag litar på dig där, Filip, när du säger det. Däremot, Sanna, litar jag inte på Stuart Baxter, för att när tränare säger så och de har blivit överkörda av ett fotbollslag, då brukar det ofta vara för att tränarna vill liksom lyfta det andra laget för att ingjuta mod i sina egna spelare. Att anledningen till att vi förlorade idag, det var inte att vi var dåliga. Vi mötte minsann seriens bästa fotbollslag här. Så att jag tror att det var en krigslist av den gode Stuart egentligen det där.
Ja, så kanske det var. Men det känns också som att det är någonting med tränare som hyllar motståndarlagen det här året. Det har vi varit med om många gånger i år. Mm.
Jo, men jag... Absolut, att det är säkerligen mycket taktik bakom det. Men Stuart var också ganska rak i kritiken mot sitt eget lag. De var ju överhuvudtaget inte påkopplade. Och HF ser ju, apropå liksom, man pratar om AIK, Blåvitt och klassiska klubbar, de ligger ju näst sist nu. Det kommer ju sannolikt bli ett race mellan dem och kanske ÖIS då, om vem som ska åka direkt ur, om inte ÖIS kan lyfta sig. Men det är riktig kris där, och det klart att det finns säkert någon taktik från Stuart, men han kändes också genuin, och det känns som att han och Fidde hade bra snack där också och uppskattade varandra. Jag gillar Baxter väldigt mycket, jag tycker han känns väldigt proffsig och rak på alla sätt och vis, även när de då är i ett väldigt jobbigt läge.
Vi ska lämna Gais, men vi ska ta en sista sak om dem, för att det är inte bara på plan det händer grejer runt den klubben som vanligt, håller på att säga, men det är ju stormar ju kring deras damsatsning. Från att det var 99% stöd från alla, så har det kommit upp banderoller på matcherna, och det är liksom allmän kritik mot att det här förslaget om att gå samman och få skapa en ny damsektion, det stormar kring det helt enkelt.
Det glöder verkligen, får vi säga. Det som jag tyckte då var lite lamt tidigare är absolut inte lamt längre, utan nu brinner det verkligen. Och banderollen här, det är klart att man vet inte hur många på den ståplatssektionen som stod bakom det beslutet, men jag gissar att det är ganska många om jag ska vara ärlig. Det får effekter, det syns i tv, det syns, vi skriver en text om det, alltså de vill ju få ut det budskapet. Samtidigt har Gais styrelse då svarat med någon lång, kopiöst lång text på hemsidan om alla fina fördelar med GDFF och varför man ska rösta så här, och det var informationspunkter hit och dit, och enligt vad det skrivs lite på forum och sådär, så hör tydligen styrelsen också av sig till så här gamla Gaisar som de tror är positiva till ett övertagande, försöker pressa på, kom på årsmötet, vet inte sanningshalten i det där. Men nu är det 2 fronter här som verkligen går på krig mot varandra. Sen tycker jag fortfarande att debatten är bra, och Jag lyssnar ju så mycket jag kan på alla supporterpoddar och sådär, eller alla poddar som berör Göteborgsfotbollen på ett eller annat sätt, för jag tycker det är ett bra sätt att hålla sig, ja men uppdatera lite hur snacket går bland supporter och sådär. Och Radio Rantorget, Gais-gänget där med Fredrik och de gör det väldigt bra. Och de hade bjudit in Johan Larsson då, Red Top, som sitter i styrelsen, han är ansvarig för evenemang och säkerhet och supporterfrågor. Och var de då ett gäng supportrar som satt och, ja men man kan faktiskt säga att de körde en debatt här i deras senaste poddavsnitt, och det var ju riktigt bra glöd i den diskussionen också. Och jag tycker det är jäkligt modigt av Red Top där, att han kliver in till en sån podcast som de vet har, alltså är stor bland supportrarna, där många supportrar lyssnar, engagerar sig, och tar den debatten, alltså sitter där och för styrelsens liksom tankar, berättar om hur de ser på det, mot då ett gäng som tydligt också är negativa till ett övertagande. Men det blir en schysst debatt. Dock tycker jag att när jag lyssnar på den och hör hur Gais styrelse har resonerat, så tycker jag att det känns som att de bara har tagit en genväg. För de har inte, enligt vad de själva säger, så har de inte ens utrett hur skillnaden skulle vara att ta över GDFF kontra hur det skulle vara att starta ett lag från grunden. Och det tycker jag, det måste väl ändå vara liksom basalt att man tittar på, okej, vad är skillnaden i det här? Och jag har inga problem med att de inte gjorde förra året eller året innan, för de har varit i kris i många år, Gais. Och det är också en anledning till att de har anat efter, precis som du var kritisk mot, att de är ju långt efter i den här frågan. Men jag tycker under hela detta året, där de har utrett GDF-frågan, absolut att de vill ha det som sin favoritlinje och att de vill köra på den linjen. Men man måste ju titta på de andra alternativen också. Det verkar som att de bara, nej men vi tyckte detta var så nice och så bra, så att vi har inte ens utrett den andra frågan. De har inte heller utrett, vad skulle man kunna göra? Skulle man kunna ta över GDF, flytta ner till division 4 eller division 5, vad det nu blir, så att man gör den riktiga resan och inte fuskar sportsligt, som jag tycker att det är lite. Så där, jag tycker det är brister, jag tycker det är ihåligt det här arbetet styrelsen har gjort. Jag vill poängtera det, att jag tycker den här Gais-styrelsen har gjort så jädra mycket bra för Gais, och är en stor anledning till att klubben i stort mår så himla bra som de gör. Men här tycker jag att ju mer som har kommit upp på bordet, ju mer man synar dem, så tycker jag det känns bara ihåligt. De borde backa hem och göra om det här rätt och riktigt och ta ett ordentligt grepp om det. Och det må vara att GDFF då lägger ner, det använder de också som ett argument att ja, men vi måste ta över dem, annars går ju de här under och de får inte vara med. Nej, men de har ju då bevisligen drivit sin verksamhet på ett sätt som inte är hållbart i längden. Och då har Gais ingen skyldighet, man kan inte lägga det på sina medlemmar att ja, men vi har en skyldighet att rädda den här föreningen. Det ska kännas bra, det ska kännas rätt i hjärtat hos medlemmarna att ta över det. Sen har jag, som jag tidigare sagt, jag förstår 100% styrelsens ingång i det här. För deras del är det mer affärsmässigt. Alltså det är viktigt för de sponsorer som ska se en hel förening och så vidare. Supportrar tenderar mer att tänka med det känslomässiga. Så jag förstår båda sidorna. Men för mig är det ändå tydligt att styrelsen har brustit här. Och sen om man tänker, jag har pratat med folk i ÖIS. ÖIS, de har gjort tre år, så har de klättrat tre divisioner. De valde bort att ta över en annan förening. De gick på att skapa från grunden. Och folk som har varit involverade i det har sagt att det har ju också byggt kulturen i föreningen, hur man ser på damfotboll, att man bygger det från grunden, flickverksamhet från grunden, att det liksom tar stegvis, istället för att man hoppsan hejsan, här kommer ett division 2-lag på damsidan, härifrån bygger vi en damverksamhet, härifrån bygger vi en kultur runt flick- och damfotboll. Så jag tycker det blir mer tydligt för mig. Jag har ju som varit öppen med att jag är kritisk, jag hatar sån här typ av övertagande, men har varit väldigt tydlig med att jag också förstår båda sidorna. Men för mig här och nu så tycker jag det blir mer och mer tydligt att styrelsen borde göra om och faktiskt göra rätt och i alla fall utreda de här andra frågorna. Mm.
Men det är väl fortfarande så då, om man bara för det var en lång utläggning, ja, emot styrelsen där, men man, jag menar, det är tillåtet, och om majoriteten av Gais medlemmar, 51%,
absolut,
tycker det här är rätt, då får man ju helt enkelt hacka i sig,
ja,
och acceptera,
ja,
det. Det är ju det som är demokratin. Bra, det var en uppdatering kring Gais och den här frågan. Vi ska gå över till ÖIS, där det är också lite turbulent. Kan man säga, Filip, du publicerade en lång intervju med deras ordförande. Terje Johansson. Den intervjun får nu tung kritik, eller ordföranden får tung kritik av journalisten som gjorde intervjun, det vill säga du, Filip. Är det rätt uppfattat?
Ja, det är faktiskt rätt uppfattat. Eller, ja, han sa själv att han var nyfiken på vad jag tyckte om intervjun och han skulle vilja höra det i någon form. Så
ge honom
får det. Ja, nej, men först och främst så får jag säga att det märks tydligt att Terje Johansson är en slipad man. Han är bra på att ducka frågor, han är bra på att svara runt det konkreta, han är bra på att inte säga för mycket, men i vissa fall så tycker jag, om man läser den här intervjun, jag har sett att jag har fått både ris och ros hans svar, vissa känner så här, ja men jag har fått mer förtroende för honom, jag tycker att han uttalar sig lugnt och sakligt och han känns väldigt lugn och trygg när han uttalar sig, men de som är kritiska handlar mer om att vad är det för blaha, vad är detta, säg något konkret istället, och det är väl lite där jag landar, att jag tycker, du vet, när man har gjort en intervju, det är svårt direkt efter, men när man känner in den lite och man tittar på den så här, så är det väldigt mycket så här att ja, vi får se, det får vi återkomma till, det får du läsa senare, vi vill ta det rätt steg och så här. Och det är väl fine, men man måste ändå kunna vara lite mer konkret, lite mer rak, i alla fall på vissa punkter, för annars blir det bara som att du snackar runt allting och att ingen blir klokare av det. Så kände jag lite, att hade jag varit öjsare som medlem läser det här, ja, då, det enda jag vet är att ja, men det kommer ske lite typ av förändringar, men vi har ingen aning om hur det kommer ske eller vad som kommer ske, men lugna och fina ska ni vara, det är inga problem, trots att vi ligger näst sist här och är på väg ur Superettan så kommer allt lösa sig, vi kommer ha en stark organisation. Jag tyckte det var för luddigt, så vill jag summera det.
Det kanske skulle varit journalisten som skulle ställt lite skarpare följdfrågor, Sanna, är det så man ska, ska analysera detta?
Ja. Jag tycker det var en väldigt bra intervju, Filip, det ska
tack,
du ha.
Tack. Ja, nej, det och jag såg vissa också, stackars reporten, varför skriver han ut det? Men i vissa fall så är det ju viktigt för oss att visa att man har ställt en följdfråga, att man då lyfter in frågan trots att svaret kanske bara är blaha. Ja. Men det är klart att, herregud, det finns ju säkerligen något för mig själv att arbeta på. Jag är långt ifrån felfri, det ska gudarna veta.
Men det kan ju säga mycket också att skriva ut ett luddigt svar. Det säger ju en del, tycker
precis,
jag också.
Precis. Ja, men så man får ju ändå den effekten av liksom att mer konkret än så här var det inte.
Mm. Nej, men det tycker jag är viktigt att påpeka, för ibland får ju journalisten skit för att den man har intervjuat svara för dåligt, och det är ju inte, det är inte journalisten som ska kritiseras för, utan det är ju precis som du säger, det är ju ja, politiken eller vad. Jag menar, om Ebba Busch har ett dåligt svar liksom, så är det hon som ska ha kritiken för det.
Ja, ja, precis, så är det.
Samma är det ju vår värld.
Liksom. Ja, och där är det ju det farliga där, om man, jag gillar ju då, jag skriver ofta alldeles för långt, men jag gillar när det blir i den typen av intervjuer att det är uttömmande så mycket man bara kan, för att ge svar till så många som möjligt och för att de ska få svar på sina frågor, eller i alla fall visa att vi har gett dem möjlighet att få svar på sina frågor. Men sen återigen, Terje, så han är ju en pamp liksom, han brukar ju vara med på GPs maktlista och sånt där, så han har ju inga problem, så han är ju lugn i det här. Och återigen, han känns väldigt proffsig, men hade jag varit med, eller jag är ju medlem, men hade jag varit öjsare, frustrerad, arg öjsare, så hade jag velat ha mer konkret utan snack.
Vi ska ta lite sportsligt om ÖIS också, för att de mitt i allt det här så har de ju lyckats vinna en fotbollsmatch också. Det hör väl inte till vanligheterna den här säsongen. 3-1 mot Eskilstuna. Tre viktiga poäng. Eddie Silusufaj. Succédebut från start, får man ju säga, med två mål direkt.
Ja, herregud. Han gjorde ett inhopp i en torftig eller en bedrövlig insats från ÖIS mot Örebro innan uppehållet. Nu har han fått komma in i träning. William Dahlström var borta, då får Silusufaj platsen som nia. Och ja, det första målet han gör, det är ju klass. Alltså, han tar emot, han håller i och vänder i fart och placerar in den bort. Alltså det är högt snitt på det målet. Och sen är han på rätt plats och skallar in 2-0 mål där också. Jag såg att det var några supportrar, ÖIS, de spelar i mörkblått mot AFCs orange. Och då så var det någon som, snälla, kan någon bekräfta för mig att det är ÖIS som spelar i mörkblått? Är detta vi? Så här, de var helt tagna första 35 minuterna. Det är en jättebra prestation av ÖIS. Och Silusufaj, det är klart att är du ett bottenlag i jobbigt läge, det är ännu viktigare än kanske när du jagar guld eller uppflyttning, att du har den här målskytten som kan göra något av något väldigt lite, för det kan ju bli räddningen. För ofta är det ju att du kämpar väldigt mycket med spelet, du kämpar mycket med marginaler emot, du kämpar med kanske domslut och sådana saker, men har du den killen som då kan göra någonting av i stort sett ingenting, då får du jädra mycket mer hopp än annars. Så...
Men jag minns när du sa att han var skulle till ÖIS, ja. Så blev jag lite förvånad, för att han är på en hylla som jag kände spontant var lite för bra för ÖIS egentligen. Så jag är däremot inte förvånad att det går bra för honom nu, för att jag tycker han, jag vet inte hur mycket du har sett av hans Anna, men jag tycker han är en jävla fin fotbollsspelare som har gjort det bra på klart högre nivå.
Absolut, jag har koll på han sedan Sirius, men det är ett lån bara, va?
Ja, det är bara ett lån, ja. Hösten, över hösten här. Ja. De har ju bara lånat in spelare här under sommaren, och det är klart att han siktar ju mot allsvenskan, men han har ju haft det tufft i Sirius, bara gjort ett mål och fått stå tillbaka mycket under Christer Mattiasson. Han var ju en favorit hos Bäckström innan han gick till U21 sådär. Så han har ju haft det liksom kämpigt, och nu har han då kommer till ÖIS. Det är klart att komma till ett bottenlag i Superettan, det är ju inte heller någon lätt uppgift, för det kan ju gärna låsa sig när det är mycket press, men han verkar vara en ganska avspänd person också. Han har ju visat från tiden i Falkenberg också vilka mål han gjorde där.
Ja, det är framförallt därifrån jag kommer ihåg honom. Han var jävligt bra där.
Ja, en fin avslutsfot, så jag tror han kommer kunna göra väldigt mycket nytta, men det är klart att han behöver leverera någon match till. Alltså det räcker inte med två mål i en match borta mot AFC.
Du kräver mer.
Ja, jag kräver mer. Och nu har de ju en superduper viktig match mot J Södra som är i fritt fall på bortaplan till helgen. J Södra är på precis rätt sida strecket. ÖIS är fortfarande då på fel sida strecket, även om de är på kval nu, inte under direktnedflyttning. HF är ju där nu istället. Så det blir otroligt mycket på spel mot J Södra. Så Sydsify för hans del, ja, det gäller att fortsätta leverera.
Otrolig möjlighet för ÖIS dock att börja rädda upp den här säsongen sen.
Verkligen, de behöver ju poäng för att känna att det finns hopp för dem alls den här säsongen, så att det var ju en jätteviktig vinst där. Ja. Och kanske att Edi får starta igen då?
Ja, det...
Ja, det får man väl nästan ta för givet att ja, de får efter den här matchen, så att det hoppas vi på. Anna, Filip har pratat mycket länge och bra. Nu ska jag lämna över scenen till dig. Oj. För nu ska vi nämligen gå över på det här poddens sista punkt, det vill säga Svennisgalan. Och jag har haft oerhört mycket att göra den här veckan, så att jag har inte något att bidra med på den. Så att nu är det upp till dig att rädda denna programpunkt.
Förhoppningsvis har ju Filip också ändå.
Ja, jag finns här. Om du också nu skulle backa så plockar jag fram något ur mitt huvud här. Eller jag har plockat fram något ur mitt huvud. Så det är lugnt, vi löser detta, Sanna. När han sviktar.
Ja, lite svagt ändå.
Jag litar på er.
Ja, men
vad har varit bra?
Ja, bra. Där har jag en väldigt kort. Och det är helt enkelt att Champions League drar igång idag. Det är jag taggad på. Är ni taggade på det?
Jag tycker alltid, internationell fotboll, jag mår dåligt av det som händer med alla som köps upp hit och dit och klubbar och massa sportwashing överallt. Men själva konceptet Champions League, det finns ju ändå något härligt där att sitta och titta lite på de här sena kvällsmatcherna. Och det är ganska många godbitar, och framförallt nu Arsenal är ju tillbaka efter många år utanför, och jag är ju... Arsenal-supporter som ni känner till, eller jag hejar på Arsenal i alla fall, så jag kommer följa dem extra noga.
Jag såg att PSG hade värvat spelare för 3,5 miljard det här fönstret inför det här då Champions League, och där dog mitt intresse.
Tur du inte vet vad Chelsea har värvat spelare för.
Är de ännu fler? Nej, eller mer än 3,5 miljard?
Det var sen han tog över efter Abramovic, jag har tappat namnet på ny ägare, men det var 14 miljarder tror jag. Okej.
Ja, och så dåligt som det har startat, ja, för dem,
precis.
Också.
Så, nej. Men det, jag tycker ändå, jag är inte lika, alltså när jag var 15-16 år, då var jag helt frälst i Champions League och tittade på allt och sådär, men numera är det ju svensk fotboll som ligger varmast om hjärtat, men Champions League går man ändå alltid lite igång.
Men du är taggad, Sanna?
Ja, absolut, jag är taggad. Jag förknippar det med, eller samtidigt, Filip, jag håller med dig, jag var mer taggad på det förr, det var jag. Men jag förknippar ändå det med någon så här mysig höstkväll.
Ja, men precis. Alltså det blir lite nostalgikänsla, ja, också, exakt. Även om det är nya matcher, nya tag och... Nej, jag gillar det också. Det är fotboll på tv, fotboll i allmänhet. Ge mig hur mycket fotboll som helst, jag uppskattar det mesta. Inte saudiarabiska ligan kanske, det känns för plastigt. Men
jag är mer taggad på Europa League, för det spelar ju Häcken. De Jag har ju svensk representation. Mm. Däremot gillar jag.
Ja, hoppas att det går bra för dem där. Men jag går vidare till min...
Mycket bra.
Mycket bra. Där har jag valt Per Fricks lojalitet för sitt lag mot Kalmar. Han startade ju inte, men blev inbytt inför andra halvlek. Och han spelade väl ungefär 10 minuter eller något sånt där. Och sen så blev han skadad, berättade han efter matchen. Men... då när han hade som när han kände som mest smärta så hade de gjort 5 byten som ju är max, så att han var tvungen att spela vidare hela matchen ut. Och han berättade att han kunde knappt springa liksom och hade väldigt ont och att det var tufft mentalt för honom, så att mycket bra ska han verkligen ha.
Nej, absolut, man är inte förvånad att det är Frick, han är verkligen lojal med sitt Elfsborg. Men återigen, här känner jag att det regnade vatten från en kvarn på mig apropå att de borde ha, liksom, ha värvat en nia.
Ja, men
han
verkligen.
Är så jävla skadeskjuten. Liksom.
Ja, han är ju verkligen skör och han har haft en ganska tuff säsong av och på liksom, och det hade varit stor skillnad om han hade varit i sin fulla form och inte varit skadad alls. Då hade jag inte varit så orolig där för anfallarna, men nu är det tufft.
Mm, men mycket bra till Frick i alla fall, det kan han förtjäna. Jag hörde när han kom in där så körde de ju ramsa, hans ramsa också, fansen där direkt. Så att,
ja, den är de inte blyga med.
Nej, det är de sannoliken inte. Den ekar ju som sagt över hela Sjuhäradsbygden.
Ja.
Det vet alla nu. Mycket bra då.
Mm, på tal om stämning då har jag valt att ge min mycket, mycket bra till Göteborg i lördags. För att då hade vi ju IFK Göteborg mot BP. Samtidigt så spelade Frölunda sin hemmapremiär mot Leksand. Och det var bra stämning i Göteborg. Alltså. Jag själv gick igenom stan typ en och en halv timme, 2 timmar innan matchstart. För de här matcherna startade ju samtidigt.
Ja, just det.
Och det var riktigt bra stämning i stan och det blir man ju glad av att det piggar verkligen upp.
Ja, man blir varm i hjärtat när man att stan kan mobilisera, för det är ju ofta lite så här tugg att men Blåvitt och Frölunda, det är lite samma supportrar och att de tar ut varandra lite grann, men bevisligen, vad var det, 16 000 var det på Gamla Ullevi eller någonting?
Ja, precis, 16.
Och slutsålt i Skandinavien också. Det var mycket läxsändningar, Leksands supportrar också här. Alltså när man känner att hela stan glöder, hela centrum liksom glöder av idrotten och sporten och fint väder var det ju också. Alltså då man blir så himla glad.
Men någonstans måste du ändå vara hål i huvudet och lägga matcherna samtidigt, eller?
Ja, men det
även om det nu funkar så. Ja, men ändå logistiskt och trafikmässigt.
Jo, det är klart.
Men alltså det känns ut som det var planerat att de skulle vara samtidigt. Det måste väl snarare ha varit någon miss, eller?
Jag vet inte hur mycket synk SHL och Allsvenskan har med varandra, hur de lägger sina matcher. Det är skillnad med fotbollen, om vi tar ÖIS och GAIS och Blåvitt, där är det liksom logiskt, de kan inte lira samtidigt med att om de spelar hemma så kan de inte spela samtidigt med att de har samma arena. Men man har ju varit med om att Tecken också har lirat någon dag samtidigt som Blåvitt väl och sådär, jag vet inte. Men det bevisar att det finns styrkor både på hockey och fotbollsfronten, vare sig de ligger samtidigt eller inte.
Mm.
Så är det. Mycket, mycket bra till det då, eller vad? Fick egentligen mycket, mycket bra att det var en härlig dag i Göteborgs stad. Det var det som var mycket, mycket bra i lördags.
Idrotten glöder.
Ja, idrotten glöder. Och, vad heter det? Käppakriget också då.
Det gör det.
Får vi väl lägga till. Bra, tackar dig för Svenneskalan där. Sanna, Filip, hade du en?
Absolut. Ja, alltid.
Du skjuter från höften.
Ja, det gör. Men vi pratade ju om Häckens förmåga att kunna vända matcher tidigare. Och jag tycker att bara flika in att även Hovland måste få ett bra där. Jag tycker ofta att det är han.
Han har gjort 6 mål
i år. Ja, alltså han kliver fram i de viktiga lägena. Jag minns förra säsongen då när de spelade den här galna matchen mot Sirius hemma och det blev 4-3 i 97:e. Hovland då också. Alltså det är ofta han. Han är på rätt plats vid rätt tillfälle. Gamle mittbacken dyker upp. Alltså det tycker jag förtjänar ett bra. Han är en bra försvarsspelare men är också bra i den grenen.
Ja, och det roliga var ju att när Adam då var det väl våran kollega frågade honom om 6 målet så jävla dåligt på en säsong. Det hade han ju liksom viftat bort lite med att men jag gjorde 9 mål en säsong. Det får man ändå säga bra och nästan gå upp på tvåsiffrigt för en mittback liksom.
Det är ruskigt. Det är ju många lag som inte har en anfallare som är nära
mitten av de nivåerna. Så nej, Hovland kan få ett bra där, absolut.
Ja, förtjänar han.
Ja. Fortsätter på mittbackstemat och ger mycket bra till Axel Norén. Han har varit utanför elvan under ja, men ganska stora delar av sommaren, sensommaren. Robin Frey och Anes Kadaklia har varit valet för Fredrik Holmberg oftast. I våras var det Filip Bäckman och Axel Norén som prenumererade på mittbacksplatserna oftast. Norén har, för mig var han helt fantastisk, vilken insats han gjorde för dem i ettan södra i fjol, han och Gostanic ihop. Nu så har han fått vara utanför, kommer in, får starta den här rivalmötet med HF och gör alltså en klassinsats. Det var många som var bra i Gais, men Axel Norén, jag tyckte han satte ju inte en fot fel, kändes som, och han är ju riktigt så här krigare och har det där karaktär, tror jag, som typ han, Axel Henriksson och där är ett par till som har pannben som få andra som kommer bli så viktiga för Gais den här hösten. Så mycket bra till Axel Norén.
Och avslutningsvis då, mycket, mycket bra.
Där lyfter jag hela svenska elitfotbollen, toppstriderna, bottenstriderna, både allsvenskan, superettan, vi har pratat så mycket om det, men att vi får Malmö, Elfsborg, Häcken som krigar där uppe, ett gäng lag som krigar i botten i allsvenskan, fyra lag som går framåt nu och rusar i toppen i superettan och sen halva serien med där nere i superettan. Alltså det är ju sån här dramatik vi vill ha, och allting kommer leva och det kommer troligtvis leva hela vägen in, och det kan man ju inte vara annat än lycklig över. Så jag hoppas att ja, vi har så många godbitar att se fram emot här också under hösten, och ja, det kommer bli grymt kul.
Det märks på våra poddsändningar, för de blir tidsmässigt långa. Nu har vi suttit här i över en timme igen och pratat. Men det kanske inte är så konstigt då, med tanke på det du är inne på, Filip. Det händer oerhört mycket överallt. Däremot ska vi stänga igen det här avsnittet nu. Jag ska tacka er för era insatser. Och jag tackar alla som har lyssnat. GP:s fotbollspodd Loud med vänner är tillbaka nästa vecka igen. Ha det bra så länge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.